Algot Mattsson, 79 år, är vår gäst i lördagsmorgon idag. Under 32 år informationschef på Broströms. Flitig författare med ett 15-tal böcker om allt från högerledaren Arvid Lindman till sjukhusspionaffären och Andrea Dorias förlisning bakom sig. Algot Mattsson har också varit politiskt aktiv inom Moderaterna. Gift med Elsie och de har två barn, Jan-Erik och hans tvillingssyster Britt-Marie, känd från TV och första reporter på GP. Idag ska det handla om Algot Mattssons tid på Broströms rederiet. Här från villan på Viktor Rydbergsgatan styrdes huset Broström under flera decennier. Det var också här som många skandaler utspelades. Dan Axel Broström blev den sista i dynastin. Hans vidlyftiga kvinnoaffärer och alkoholproblem blev så småningom hans fall. Klippan i familjeföretaget var istället Dan Axels mor Ann-Ida. På Skyttegatan, ett stenkast från sonens villa, huserade hon i ett fortliknande palats. Hon dog mitt under Broströms 100-årsjubileum och det blev också början till slutet för familjedynastin.
Ja, Algot Mattsson, välkommen hit.
Tack så mycket.
Det ska handla om familjen Broström, det ska handla om det stora rederiet och sjöfartsföretaget som du jobbade i inom 32 år, va?
Ja, just det.
Och du kom, det är ju en såpopera verkligen det här.
Ja, det kan man säga. Det är ju en blandning utav Onedinlinjen och Arvingarna och Forsythsagan och Dallas.
Är det lite allt hemskt alltså?
Du kan blanda det och ta ur det väsentliga ur det som får du Broströms. Inte som rederi, utan vad som hände vid sidan av rederiet.
Det var mycket intriger, maktkamp, det var fruntimmersaffärer, det var sprit och det var knark. Och...
Det var diverse.
Ja. Du Algot, du var ju... kom som lantis till Göteborg och så hamnade du i den fina redarsocieteten. Först var du journalist. Var jobbade du då när du kom hit?
Det var Göteborgs morgonpost som sedan blev Aftonposten och sedan dog. Mm.
Och sen hamnade du först på Amerikalinjen.
Ja.
Gripsholm, Kungsholm.
Just det.
Gigantiska båtarna.
Det var den stora emigrationens tid av transporten ut och judar från de stora flyktinglägren från Mellaneuropa. I 1947-48. Mm. Och sedan var jag där hela tiden ända till företaget gick i graven 1975. Mm.
Och om vi nu tar Broström, vi har sagt att det var skandaler, det var intriger, det var maktkamp. Allt fanns här och det var rika människor som avskydde varandra. Det var en släkt som härskade och söndrade. Den största skandalen i alla kategorier som du har varit med om i Broström, vad är det?
Ja du, det är en svår fråga det. Det finns ju åtskilliga. Men det som väckte största uppmärksamheten i alla fall, det var när Annabella kom ifrån England. Jag tror det var på hösten 1959. Och förevisade såbelpälsar och juveler och så vidare som hon hade fått ifrån sin nya vän Dan Axel Broström. Det var ju ungefär som ett andra världskrig hade brutit ut.
Ja, vi ska kika på bilder här från Annabella, för det här var ingen vanlig liten fjälla, utan hon hade ju dansat på nattklubbar och visat brösten.
Ja, någon större stjärna var det väl inte. Men det här är väl en bild då som kommer ifrån den nattklubb där hon träffade Dan Axel.
Du, vad sa den fina göteborgska redarsocieteten när de fick se att Dan Axel Broström hade fått en ny fästmö som visade brösten?
Som vanligt så sa de två saker. Han presenterade henne och så vidare, då var det ivriga ryggdunkningar och kyss på kinden och så vidare. Och så gick de in i sin kammare och förtalade henne. Det är det normala.
Så gick det till alltså?
Så gick det till, ja.
Blev hon någonsin accepterad, Annabella?
Nej.
Det gjorde hon aldrig?
Det kan man inte säga.
Vad tyckte man om henne då?
För hon var ju man tyckte att det här var en liten fjälla som hade kommit hit och som förmodligen då skulle lägga sig till med hela eller halva kungariket. Och det var inte så lite, det var ju makt och det var pengar. Så att de tyckte väl inte att det var någon höjdare direkt.
Vad var hon ute efter då?
Ja, det vet jag ju inte. Jag har ju inte talat med henne om detta. Men det skulle ju förvåna mig inte om det inte var frågan om pengar. Mm.
Du, Annabella var ju då en nattklubbsdansös, hette det. Eller nattklubbsvärdinna i London.
Ja.
Var hon det?
Det framgår ju av den här bilden att hon var det. Det finns ju bildbevis på det. Mm. Men dessutom så var hon ju så kallad hålldam till sådana framstående personer i England som var på väg att skilja sig. Och det ingick ju då i det där spelet att de skulle kunna bevisa att de hade levt tillsammans på ett hotell under 3 dygn. Och det var hon medverkade hon till bland annat när den berömda hertigen av Bedford skulle skilja sig. Hon dog ju i samma klass alltså som Profumo och Christine Keeler och så vidare.
Det var alltså sex skandaler som skakade den engelska regeringen här på 50-60-talet. Ja.
Och när den här rättegången ägde rum i England då, så frågade rättens ordförande henne om hon skulle gifta sig med denna hertig. För de trodde ju att det var, eftersom hon hade bott tillsammans med honom så skulle hon också gifta sig. Då sa hon det att nej, jag har en god vän, en Mr. Dan som är skeppsredare som bor i Göteborg. Och det är med honom hon tänker gifta sig. Och då var det en begåvad journalist här i Göteborg som fick tag i det här. Och han kom inte på vem det skulle vara, vem som hette Dan. Han hade en god vän, en skeppare i Skärhamn som hette Daniel. Och honom ringde han och frågade om han skulle gifta sig med en dam som hette Annabella. Vilket han förnekade.
Ja. Du, Annabella, det var ju väldigt mycket skandaler kring henne. Det var ett oerhört stormigt äktenskap mellan henne och Dan Axel Broström. Jag har hört historier där de grälade offentligt och hon lär till och med ha haft sönder hans smokingar.
Ja, det äger nog rum. Det finns ju vittnen till det. Det var ju flaskor i huvudet och det var sönderskurna frackar och smokingar och så vidare.
Berätta frackhistorierna. När hon skar sönder frackarna?
Ja, det var ju i samband med företagets 100-årsjubileum. Och då hade ju Dan Axel via mig meddelat att han skulle skilja sig från henne. Och det kom henne alltså väldigt illa. Och därför så var det i alla fall så att ute i Säro där de bodde, där fanns ett antal frackar och smokningar och så vidare som var sönderskurna. Vem det var som hade gjort det? Det finns ju inget vittne på. Men faktum var att så var det.
Ja. Hon krockade Rolls Royceen på vägen till Göteborg från Sverige, barfota.
Ja, ja.
Sprang omkring på vägen där.
Om man inte har några skor på sig så är man barfota. Men det pikanta med det var ju att det var mitt i snöyra.
Ja.
Så det var inte så vidare.
Nej. Om vi skulle ta Broström som företag då, det var ju ett gigantiskt, det var ett av världens största varvs- och rederiföretag. 10 000 anställda, 100 båtar på världens alla hav.
Ja, det var ju det att det som kommer dominera utåt sett, så var det ju det att Annabella hade kommit. Men det var ju inte det stora egentligen. Man kunde till exempel meddela att man hade beställt båtar för 1 miljard. Och det gav knappt med en liten notis. Men de, som du säger, när Annabella gick ut i snön på Särvägen och hade krockat med sin bil, då var det ju en helsida. Det är alltså problematiken som jag fick leva med.
Hur gjorde man som informationsgubbe då? Var det bra PR det, att det var nattklubbsdag?
Nej, det var det verkligen inte. Det var ju någonting som drabbade hela familjen och alla de seriöst arbetande människorna som fanns i detta företag. Och det är ju det som det rör sig om sanningen ska fram. Mm.
Man säger ju det att Broströms, det var kvinnornas företag. Varför säger man det?
Ja, det uppstod väl där genom att det var ju Anita Broström, änka efter den stora koncernbyggaren Dan Broström, som fick överta arvet när han omkom i en bilolycka 1925. Och det var ju också hon som fick vara kittet inom familjen, inom de stridande delarna mellan generationerna och så vidare. Och det var väl då som detta uppstod. Mm.
Så det var egentligen en kvinna som var den starka personen i Broström under många, många år?
Hon var huvudägare och därigen så innehade hon ju rejält makten. Mm. Dessutom var det ju ingen som ville opponera mot henne.
Ska vi ta och dra de här gubbarna, för det var trots allt män som var i ledningen för företaget. Broström grundades redan på 1800-talet.
1865, när den gamle Axel Broström från Kristinehamn inköpte galeasen Matilda.
Galeasen Matilda har vi en bild på här som vi kan kika på.
För 2000 kronor som han hade lånat upp ifrån...
fartyg.
Ja, det var ett mycket vackert fartyg.
Ja.
Som seglade hit ner till Göteborg åtskilliga gånger. Och som la till inne i centrala delarna av stan.
Och sen efter Axel så kom Dan, och då var det helt plötsligt, då blev det en koncern, ett storföretag.
Ja, just det. Då började man att startade linjer på världens alla hav. Man började med Amerikalinjen, Amerika-Mexiko-linjen, Orientlinjen, Ostasiatiska kompaniet. Det blev ett världsföretag. Mm. Samtidigt som man köpte varv. Man hade ju ett tag både Götaverken och Eriksberg. Var helägare i dem.
När man ser på bilder på Dan så ser han ut som att vara en stram herre.
Det var han nog också. Han gifte sig ju också sent. Och det, jag vet inte om det berodde på att han överhuvudtaget inte fick visa upp Anita hemma. Därför att den gamla Axel tyckte att hon var så slösaktig. Hon red och hon hade andra ytliga saker för sig.
Så pappan pratade egentligen inte med svärdottern?
Han såg henne aldrig.
Han såg henne aldrig?
Ja, det är möjligt att han såg henne, men hon fick inte komma hem. Han hälsade aldrig på henne.
Den här släkten verkar ju vara en märklig släkt. Alltså stor sammanhållning men också mycket, mycket intriger.
De kom ju från Värmland. Och som du vet så har de ju underliga saker för sig ibland. Ja. De är både glättiga och de är envisa och de är arbetsamma. Och en kombination av det, det gör väl det att de blir rätt företagsamma.
Ja. Du, och sen Dan Axel, det är ju han som vi minns bäst. Det var han som ledde företaget då under din tid. Och han ledde företaget under storhetstid. Han var också en stor företagsledare. Han fick också vara med och se när företaget manövrerades bort från hans händer. Och så småningom så gick det ingen vidare. Var han en stor företagsledare, Dan Axel Roslund?
Jag tycker nog det. Men han maldes naturligtvis ner successivt. Dels utav allt bråk inom familjen. Maktkampen mellan de olika delarna av familjen. Och dels naturligtvis utav sina tilltagande problem. Med stimulanser av olika slag. Och sånt sysslar man ju inte med ostraffat.
Nej, han drack ganska friskt. Va?
Han drack och kan använda andra saker också.
Som nu, du har talat om knark.
Ja, det är nog, det är nog väldigt nära sanningen. Nu, då så talade väl inte mycket om det. Numera så är det ju nästan nära för alla kändisar att någon gång har knarkat.
Ja. Men hur illa var det ställt då? Jag har hört berättat att han fick bäras ut från flotta middagar.
Ja, visst, det stämmer nog. En kombination av dessa saker som vi nu har nämnt, det har inte bra återverkningar.
Var du med på sådana här tillställningar? Ja. När du fick bära ut Dan Axel Roslund?
Ja, jag har inte gjort det, men jag har sett det.
Ja. Hur reagerade omgivningen på det här då?
Man reagerade inte alls. Man pratade väl om det efteråt. Men just för tillfället så måste man ju hålla god min i elakt spel.
Mm. Men hur pass illa där han var Dan Axel Broström då? Hur mycket drack han och mycket
tabletter? Ja, jag har ingen kvantitetsbeskrivning av det här. Men det var för mycket. Så mycket kan man säga.
Och det var ofta skandaler inför öppen ridå, men det här måste väl ändå ha skadat företaget?
Ja, det är klart, det medverkade ju till att han så småningom avsattes. Därför att de övriga delarna av familjen, de kunde ju ha personliga intressen utav det hela. Men det låg naturligtvis, deras intressen låg också i det att de ville rädda företaget.
Mm. Och du fick jobbet att gifta Dan Axel, du fick jobbet att skilja Dan Axel. Hur klarade du detta som informationsmänniska?
Jag tycker det gick väl ganska bra. Det blev ju i alla fall ett resultat av båda delar.
Ja.
Om du har dessutom så var jag ju gammal journalist och jag såg väl innerst inne så såg jag ju nyhetsvärdet i det hela. Även om det inte var bra för företaget.
För det här var ju nästan som kungligheter, Broström.
Ja, visst.
De var ju bevakade ständigt.
Naturligtvis. Kunde inte gå och ta ett steg utan att det hängde journalister eller tv-kameror eller vad det nu var i hällande på dem.
Mm. Och vi ska ta kvinnorna också i Dan Axel Broströms liv. Han gifte sig först med Ulla Holm. Det var ett ganska traditionellt
äktenskap. Ja, visst. Jag fick ju tre barn med.
Du har bild på henne här, ska vi se. Jaha. Och sen, det var sen problemen började när han skilde sig från henne och så träffade
han Annabella. Ja, han träffade väl Annabella innan. Ja. Han skilde sig naturligtvis.
Annabella var en tjusig kvinna.
Kan man naturligtvis ha olika uppfattningar.
En skarping skulle man kunna säga, en snygging.
Ja, det är sådana som påstår det.
vad tycker du då, Algot? Nu får du säga
vad
du tycker.
Ja, när du tittar på den här bilden så tycker jag ju inte att det är något vidare, får jag säga. Men det är ju min smak.
Du gillar aldrig henne?
Ja, jag tycker hon ser ut som en zigenarkärring.
Ja, vad tycker du om? Varför gillar du henne inte då?
Ja, först och främst var det därför att det var alla problemen i samband med henne. Ingen kan ju gilla att man har en sån gökrum i boet. Där man mer får ägna sig åt problemen i samband med det än att se till att företag får en god publicitet.
På vilket sätt var hon en gökung då?
Hon var inte att hon kom ju direkt, hon kom ju inte ifrån de kretsar som är accepterade i Göteborg. Hennes far var ju möbelhandlare påstås det, och möbelhandelsbiträde om du så vill. Man vill ju alltid frisera det. När tidningarna skulle skriva om det så blev de ju alltid större än de var.
Ja. Men det, var, det har ju talats om att man köpte saker, det var dyra pälsar och klänningar och gud allt.
Ja, men det ägde ju så riktigt. Hon gick ju själv ut och visade det. Hon var ju som en levande mannekäng för storfinansen. Och storfinansen, den har ju försökt tidigare att vara utan att synas, men här var det ju verkligen fritt fram. För allt vad storfinansen kunde bjuda på i det mindre goda sammanhanget.
Och Dan Axel Brosom, han fick kvar ett levande checkhäfte.
Ja, det kan man nog säga. Vad skulle han göra? Hade man tagit fan i båset så måste man ju ro den i land också.
Men han, så småningom ville han då skilja sig från Anna-Bella. Varför ville han det?
Ja, han såg ju att det inte gick överhuvudtaget. Hon hade ju ställt till med så mycket skandaler som man kunde helt enkelt inte leva med det. Sen var det ju så att jag gjorde ju speciellt veckopressen mycket bekymrade, därför att inför jubileet så hade de ju bespetsat sig på att det var Anna-Bella som skulle vara den man firade åtminstone i veckopressen.
Det är alltså 100-årsjubileet då, 1965, som för övrigt direkt sändes i svensk tv.
Ja, just det. Det var ju en stor sak, inte minst i massmedialt hänseende. Och det är klart att hon var ju mycket bekymrad för att hon inte fick vara med. Att vi hade specialbevakningar både utanför börsen och utanför Rondo där tv-sändningen ägde rum.
Så Anna-Bella fick inte ens komma in på 100-årsjubileet?
Nej. Hon var ju officiellt maka till Dan Axel fortfarande. Men det hade ju medlats att han skulle skilja sig ifrån henne.
Var ni rädda för att hon skulle ställa till någon skandal då?
Ja.
Vad kunde hon ha gjort?
Ja, det vet man aldrig. Det vet man inte. Det var ju det som var spänningen i det hela. Att man visste inte vad som skulle hända.
Men det låter ju som det här, hon skulle kunna ha ställt till med en riktig praktskandal.
Ja, hon kunde ju få tag i en flaska och slagit hon i huvudet till exempel.
Sånt hände alltså?
Ja.
Det låter ju otroligt.
Ja. Tala om Dallas.
Ja. Men det här 100-årsjubileet då, det var ju ändå, hände ju en otrolig händelse. 10 minuter in på det här jubileumsåret så dör ju Ann-Ida.
Ja, vi hade ju två jubileer kan man säga. Ett på börsen med deltagare av höjdare från hela världen. Erlander från Sverige och allt som möjligt. Och dessutom så var det ju denna stora tv-sändning från Rondo. Där man hade byggt upp hela Rondo som en tv-studie, allt möjligt. Det kostade ju otroliga pengar, mellan 2-3 miljoner då, 1965. Mm. Och det gav, man kan säga när tv-kamerorna slocknade där, då kan man säga att då gick ridån ner för Broström som en gång hade varit.
Det var början till slutet alltså?
Det var början till slutet. Då fanns inte Anna-Bella längre, att Anna-Bella inte fanns, det kunde man fördraga. Men då fanns inte det kitt som höll samman Broströms. Och så seglar man rakt in i sjöfartskriser, personliga stridigheter och intriger utav alla de slag. Och sen kom den stora varvs- och sjöfartskrisen.
Mm. Som ju och detta inte var också början till slutet för Dan Axel Broström.
Ja.
Vi ska återkomma till detta strax. Men vi har den tredje frun kvar, Heidi Boyce.
Heidi, ja.
Som har målat upp som en gruvägardotter ifrån Kanada.
Men ja, det var inte ifrån Brorsons PR-avdelning, utan det var i tidningarna som hade.
Det var också en tjusig kvinna. Vi har bild på henne också här naturligtvis.
Ja, hon var en tjusig. Hon är en tjusig kvinna fortfarande.
Där sitter hon tillsammans med Dan Axel på
Jägersjö.
Ja,
just det.
Mm.
Ja.
Modelejonet och lejoninnan. För att exponera en kul och originell klädsel. Jockey-inspirerad frun Heidi här. Jaha, hur var Heidi då?
Jag tycker jag väldigt mycket om. En sympatisk kvinna. En som inte ställde till med skandaler. och som tog väl vara på Dan Axel.
Och hon stod vid hans sida ända till hans död.
Ja, just det. Hon ärvde honom också. Mm. Det fanns inget äktenskapsförord.
För det där oroade ju släkten väldigt mycket med kvinnorna, om de hade äktenskapsförord eller inte.
Ja,
Annabella ville inte ha det.
Då kommer ju alltså speciellt aktierna kommer ju i andra händer. Man kunde inte styra det hela på samma sätt som tidigare. Det kom utanför den Broströmska familjen.
Hur mycket tog Annabella med sig när hon skilde sig från Dan Axel?
Det vet jag faktiskt inte. Men jag har en känsla utav att det var åtskilligt. Mm. Annars hade hon inte kunnat leva så gott som hon fortfarande gör.
Heidi då?
Hon ärvde ju Dan Axel på sedvanligt sätt.
Och, själva dödsfallet kom ju väldigt plötsligt. De var i Acapulco, i en luxuös badort i Mexiko.
Ja, just det.
Vad hände där?
Den främsta av alla.
Vad hände där?
Ja, han dog. Och vad anledningen var, det vet väl ingen, därför att han brändes rätt snart i Mexico City. Och vad han dog av, det konstaterades aldrig.
Var inte det väldigt märkligt att man brände hans kropp?
Ja, det vet jag inte. Det kan man ju tycka att det gick väldigt fort.
Vad har du själv för spekulationer där?
Jag har inga spekulationer. Det får var och en fundera på själv. Mm.
Men Heidi ärvde i alla fall, Dan Axel.
Ja.
Du, om vi återgår då till Broströmsrederiet och Dan Axel, 100-årsjubileet, då stod han ändå ganska stark, och så dog hans mamma Ann-Ida. Han skilde sig från Annabella och maktkampen börjar, och släkten Broström, andra delar av släkten, manövrerar ut Dan Axel. Vilka var det som höll i yxan?
Ja, det var alltså, kan man säga, att det var Christian von Sydow som var en mycket stark man. Och jag tycker inte han ska klandras för detta egentligen, för att han gjorde egentligen det som var nödvändigt vid den tidpunkten. Att han sen blev verkställande direktör efteråt, det är ju en annan historia, men det fanns ju ingen annan som kunde ta över efter honom.
Vad tyckte Dan Axel då om att bli utmanövrerad av en släkting?
Ja, det är klart att han inte tyckte om det, men samtidigt tror jag att han förstod det innerst inne, att han skulle inte kunna orka längre. Man visste ju inte när han skulle komma. Man visste inte vad som skulle hända. Och det går naturligtvis inte idag. För en företagsledare så hade han förmodligen aldrig kunnat hålla på så länge som det. Men det var därför att det var ett familjeföretag.
Så han blev borta i dagar,
ja.
Dan Axel. Vad gjorde han då?
Han låg intagen på vårdhem. Han var hemma. Han var helt enkelt borta. Ingen visste var han fanns under vissa perioder.
Detta
tycker jag var en fruktansvärd tragedi. Därför att en finare person än Dan Axel Broström, det har åtminstone jag aldrig träffat.
Nej. När du ser den här sagan om Broströmsrederiet, en dynastis uppgång och fall, vad känner du då i hjärtat, Algot?
Ja, jag tycker att det var tragiskt. Hela denna historien berörde mig fruktansvärt illa. Och det var ju därför jag ville på något sätt dokumentera det hela. Det kom väl inte alla riktigt bra. Men både de delar av familjen som var engagerade i det hela, och framförallt de anställda, de uppfattade ju det här som något fruktansvärt tragiskt. Att ett företag skulle gå ner på detta sätt som det gjordes. Och framförallt under de förnedrande omständigheterna. Och många tyckte ju också att när sedan en helt utomstående tog över makten i Broströms och körde företaget i botten, då var måttet rågat.
Det var alltså Ingmar Blenhoff det som tog över så småningom. Som du har ett litet horn i sidan till, kan man säga.
Ja, jag har berättat om hur det var.
Ja. Att stå mitt inne i denna här, i dessa intriger, och det måste väl ändå ha varit spännande, därför att det var ju mycket pengar, det var makt, det var vackra människor, det var galanta damer, och det kunde hända precis vad som helst.
Ja, framförallt så tycker jag att det var en fantastisk del av mitt liv. Därför att komma ifrån ett litet ställe i mellersta Bohuslän och så helt plötsligt kastas in i detta. Det var en stor upplevelse.
Mm. Algot, nu du skriver böcker. Vi har en binge böcker här. Ja. Det är inte, ändå inte alla böcker du har skrivit. Och du är flitig med skrivmaskinen. Det har jag sett själv med egna ögon. Och du är på iväg och ska skriva en ny bok.
Ja, det blir väl en nu som kommer i höst. Och den behandlar i stort sett guldets vandringar. Det är dansen kring guldkalven, kan man säga. Det är riksbanksguld, det är judisk guld, det är judiska tillgångar i olika delar av världen som jag skriver om. Och så, där Göteborg också spelar en central roll. Man kan säga att det rör sig från Nordkalotten via Göteborg till Sydtyskland, Warszawa, Norditalien.
Det låter spännande.
Det är ett brett spektrum.
Du är 80 år nu, du har inga tankar på att sätta dig i gungstolen och bara rulla tummarna och njuta av livet?
Nej, jag har ju folk som jagar mig med blåslampa i närheten av mig.
Ja, det är bra. Tack så du ha, Algot, för att du kom hit och berättade om huset Broström.
Maj 1998, Göteborg 1923.
Samlingar så finns det en hel del smått och gott från utställningsåret, och Lars-Olof Löv berättar lite grann om vad som finns i gömmorna.
Ja, det finns ju allt möjligt bevarat i museet, och i foto och konst och tryck och programblad och litteratur och så där vidare, så att det är ju ett urval av det som vi ser här i montern.
Och det var en kär uppgift att få plocka fram det här förstås.
Ja, hatkärlek i så fall, för att jag har ju varit länge i museet och det har funnits mycket prat om det här i museet hela tiden, kan man ju säga. Va? Fast jag tror att för en större publik så kanske det har varit mer okänt. Va? Så det är klart, det var kul, och det är ett urval av det som säger. Det finns mycket mer foto, mycket mer tidningsklipp och ganska rikt material faktiskt.
Är det här material som har varit utställt någon gång under tidens gång sedan 1923 tidigare, eller har det funnits i gömmorna hela tiden?
Ja, det kan man ju ofta fråga sig, att varför vi inte har gjort en större utställning om jubileumsutställningen. Det vore ju värd det faktiskt. Och vad jag vet så har det inte varit utställt annat än en stor karta som var som ett minne från jubileumsutställningen som fanns i Kronhusets stadshistoriska samling på sin tid. Men det var ju inte knutet till någon utställning om jubileumsutställningen, utan mer som en kvarleva från jubileumsutställningen. Va? Men själva utställningen i sig vore ju värd ett ämne, så att säga, med all den uppsjö av papper som finns. För stadsarkivet finns ju jättemycket från alla kommittéer, till exempel alla handlingar, korrespondens och så. Här då finns ju då alla tidningsklipp, alla foto, alla kringgrejer, kanske en hel del souvenirer och så i museet som vore väl värd att göra en utställning om, tycker jag.
Det var mycket souvenirer.
Ja, man blir imponerad av det. Men när man ser, för de måste ju ha förberetts under lång tid då, alla de här albumen med förtryck och tändbägare med stans vapen på, små plaketter, nålar och man ser liksom flera års arbete framför sig, så att säga, som leder fram då till den här utställningen.
I stora upplagor fanns de här grejerna då, så det finns egentligen inget större samlarvärde för de som eventuellt sitter och har det i hemmet.
Ja, det kan man ju, jag vet i alla fall folk som samlar på det, och vad förstått så finns det väldigt mycket. Men som du säger, minst när det gäller foto då, så har jag ju sett väldigt många foto, många album från jubileumsutställningen, så att det är väl ingen större samlarvärde i den meningen på det, annat än att det är kul grejer.
Om du får välja en personlig favorit, eller vad du anser är det viktigaste bestående minnet av den här utställningen som finns bevarat, vad skulle du plocka fram då?
Ja, då skulle jag nog peka på det som finns i museets arkiv i hantverkssamlingarna. Man inventerade ju otroligt noga då kakelugnsmakare, silversmeder till exempel. Man kan se som tecknade serier då hur man gör moment för moment i foto då. Man lägger upp silverstycken då, man bankar med släggor och pressar ner i en form och för att göra en sked, och man klipper och man grejar och man polerar och det är väldigt tidigt som sådana här inventeringar gjordes då utav hantverk. Va? Så det är ju väldigt eftersökt materialet faktiskt i svensk museivärld, kan vi säga. Det finns ju lite böcker överallt och de beställer kopior av de här bilderna ganska mycket och så, va. Sen har jag gjort sentida inventeringar förmodligen, men så tidigt då, säg 1918-1920 när man höll på med den här inventeringen då, för att det förflöt ju under flera år i arbetet naturligtvis.
Och det bekostades av Göteborgs kommun?
Det var Göteborgs kommun då som bekostade, så visst, visst.
Har det här visats någon gång offentligt förutom på utställningen 23?
Ja, vi har ju haft hantverksutställningar här som för att man gjorde ju inte bara dessa fotodokumentation, man samlade ju in då prylar, för att det var ju försvinnande hantverk redan 23 så att säga. Så att här har ju funnits ganska rika utställningar i Gamla historiska museet kring hantverk. Va? Men nu är det inget utställt som vi kan inte se det alls idag.
Lars-Olof Löv på Göteborgs stadsmuseum om jubileumsutställningen 23. Strax mer om utställningen. I'm a want you kind of man, Van Zandt. Vi talar om jubileumsutställningen, och den 8 maj 1923 var alltså invigningsdag för den så kallade Göteborgsutställning. En utställning som ursprungligen var tänkt att sammanfalla med Göteborgs 300-årsjubileum 1921, men av olika skäl. Mestadels ekonomi, det var ju dåliga tider i början av 20-talet. Och det fanns nog en hel del människor här i Göteborg som ansåg att det fanns bättre sätt att spendera de allmänna medlen, så blev man inte färdiga för till det egentliga jubileumsåret 1921. Således så beslöt man sig för att rucka en aning på den historiska kronologin, och man firade både jubileum och hade utställning 1923. Det är därför vi är i Göteborg kan fira 75-årsjubileum av stadens 300-årsjubileum samtidigt som Göteborg i år fyller 377 år. Det kan ju verka lite komiskt. 2 miljoner lär hela kalaset ha kostat kommunen. Det var en ansenlig summa pengar på den tiden. Och en kuriositet i sammanhanget är att Axel Kallander, en av initiativtagarna till utställningen och borgerlig ordförande i stadsfullmäktige, han stannade kvar på sin post trots att Socialdemokraterna hade vunnit majoritet i valet. Han ansågs nämligen bättre på att föra sig bland honoratiores än hans tilltänkta socialdemokratiska efterträdare. På morgonen den 8 maj var det alltså klockringning i alla Göteborgs kyrkor, och senare på dagen så invigdes utställningen i strålande solsken av kung Gustav den V. Och ur hans tal plockar vi följande citat. Av det lilla samhälle som sålunda för något mer än 300 år sedan begynte sin kamp för tillvaron har nu uppvuxit en livskraftig och blomstrande storstad. Ett ståtligt minnesmärke över generationers mödor och ansträngningar. Måtte kommande tider för Göteborg bli så lyckliga och så ärofulla som vi alla av vårt hjärta önska. Så sa han alltså, Gustav den V. Fanfaren vi spelade där komponerades av Wilhelm Stenhammar just till Göteborgsutställningen, men den har sedermera blivit mer känd under namnet Sibylla fanfar. Den framfördes nämligen vid prinsessan Sibylla och prins Gustav Adolfs bröllop 1932. Stenhammar, som var verksam i Göteborg vid den här tiden, komponerade för övrigt också en kantat till jubileumsutställningen, en sång som heter Minnet, men den finns tyvärr inte att hitta i Sveriges Radios arkiv, så den kan vi inte spela för er. Jubileumsutställningen innebar att en mängd nya byggnader stod klara i Göteborg, och några exempel på det är det Naturhistoriska museet i Slottsskogen, Torslanda och Slottsskogsvallen. Och på Slottsskogsvallen 1923 så hölls det hela 55 tävlingar. Mest handlade det om fotboll och friidrott. Och jag har lyckats få reda på att snittpubliken för Slottsskogsvallen under invigningsåret på fotbollsmatcher, den var 3652 åskådare, så vi kanske inte har så värst mycket att skämmas för egentligen när det gäller dagens fotbollspubliksiffror. Utställningssommaren blev tyvärr mycket regnig, har det sagts, och faktum är att vi nu kan belägga det med statistik. Det regnade under sommaren 1923, 17 dagar i maj, 16 dagar i juni, 15 dagar i juli och 22 dagar i augusti, och medeltemperaturen i juni 1923 var 11,5 grad. Låt oss hoppas att det inte blir en sån sommar i år. Vill ni ha lite mer statistik om hur Göteborg såg ut för 75 år sedan, så kan vi passa på att bjuda på det när vi ändå håller på. Det bodde 262 886 människor i Göteborg. Av dem var 49 000 arbetslösa. 11 700 fick ekonomiskt eller annat bistånd ifrån fattigvården, så att det var dåliga tider 1923. Det fanns 513 poliser i Göteborg, och under året 1923 så finkade de 6 500 fyllerister. Jag undrar om inte fylleriet var en aning mer utbrett på den tiden än vad det är idag. Från kommunens utgifter hittar vi också att man la ner 210 000 kronor på festiviteter och representation, 3/4 av den summan i samband med jubileumsutställningen. Och om ni vill ha en uppfattning om vad det innebar i pengar, så kan vi säga att 210 000 kronor 1923, det motsvarade 63 årslöner för en spårvagnsförare.
Den 1/8 1998, Ullevi, Göteborg, Rolling Stones.
Ja, Ullevi höll för Rolling Stones, arenan som fick byggas om och grundförstärkas efter Bruce Springsteens konserter i mitten av 80-talet, klarade av Stones-konserten igår kväll.
I en enorm ljus- och ljudshow gjorde Rolling Stones entré på Ullevi igår. 57 000 människor fick under 2,5 timmar höra både gammalt och nytt material. Men det är de äldre, välkända låtarna som får igång publiken. Gubbrock, ja visst, men det svänger.
Ja, det var bättre än 90. Det var ett fruktansvärt bra ös, måste jag säga.
Tycker att de sköt sig mycket, mycket bra.
De är bäst.
Är det så?
Ja.
Men det var ju 69-70 som de här var bra.
Ja, men det var med, jag med.
Vilket var det bästa här då?
Paint It Black.
Jo, det var bra. Fast jag kanske är lite för ung. Jag är inte riktigt min stil. Det är lite för rockigt.
Lite för gubbigt?
Ja, rent ut sagt.
Bra, men publiken tyckte jag var lite trög. Vad var bättre förra gången.
Och arenan, den höll?
Ja, denna gången i alla fall.
Klart fortsatt.
Tycker att de sköt sig mycket, mycket bra.
Jag är oerhört nöjd med konserten. Det var drag från början till slut. Vad var bäst?
Jumping Jack Flash på slutet tycker jag var, det gick in i själen. Avslutningen överhuvudtaget, de sista 4-5 låtarna, det kändes underbart. Redan 82 rankades ju de som gamla, men de håller än idag. Jag är imponerad. Stones är inte alls mitt favoritband, men ändå, det är ett av de största banden någonsin, så att det hör till, man måste gå hit.
Rolling Stones som alltså spelade på Ullevi igår. Reporter Anders Bostedt, Ekot Göteborg.
August 23, 1998.
Spionhistorien på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg var en mycket uppmärksammad skandal när den avslöjades. Nu efter 20 år har alltså den så kallade sjukhusspionens lista över personer som betraktades som säkerhetsrisker blivit känd.
Det här är Lars Holmberg, cancerforskare. I början av 70-talet studerade han medicin i Göteborg. Han var också aktiv långt ut på vänsterkanten. Först nu, sedan ett 25 år gammalt dokument kommit fram ur ett bankfack, vet han också att han då registrerades som säkerhetsrisk i en av Sveriges mest invecklade skandaler, den om sjukhusspionen i Göteborg.
Ja, mitt namn står på listan, men det är överstruket och väl då som ett exempel på att jag inte arbetade på Sahlgrenska. Det stod Falun efteråt. Jag hade alltså då flyttat till Falun. Och det är väl ett tecken på att man hade efterforskat vad jag gjorde, vad jag hade flyttat och vad jag arbetade.
Sjukhusspionen hette egentligen Jan Lindqvist och arbetade på Sahlgrenska sjukhuset. 1975 avslöjades det att hans arbetsuppgifter var ovanliga. Han hade till uppgift att kartlägga kommunister bland personalen. Men exakt vem som låg bakom hans uppdrag avslöjades aldrig. Inte förrän senare, då det visade sig att informationen troligen gick till såväl IB som till Säpo. Inte heller avslöjades det vilka han kartlade. Inte förrän nu, då den dåvarande säkerhetsansvarige på sjukhuset Bertil Hermansson lämnat en lista över namn till Göteborgsposten.
Den här listan är ju ett substantiellt bevis på att det förekommer registrering helt utan parlamentarisk kontroll. Och att den alltså var baserad på arbetsplatser, på Socialdemokratiska partiet och på så att säga, en angiveriverksamhet.
Ett annat namn på sjukhusspionens lista är Bengt Eriksson.
För alla som står på listan så är det ju en personlig kränkning givetvis.
Är det obehagligt?
Jag upplever det inte obehagligt, men jag tycker att det är djupt upprörande att man bedriver åsiktsregistrering på det här sättet.
Ja, egentligen är det inte registreringen i sig som upprör de två före detta medlemmarna i KPMLR mest. Sådant kanske måste förekomma. Istället är det sättet det är gjort på och att man försökt dölja det. Lars Holmberg talar därför om behovet av en sanningskommission.
Forskarna kan ju inte tvinga fram sanning under ed eller så till exempel. Det verkar som folk inte är beredda att släppa ifrån sig vad som egentligen har hänt på annat sätt.
Själv har Lars Holmberg nu planer på att gå ihop med några andra på listan och skriva till Säpo, till regeringen och till Försvarsmakten för att se vem som kartlade dem och vem som ansåg att de, läkare och sjuksköterskor, var en fara för rikets säkerhet.
August 25, 1998.
Symbolerna för Göteborgshumorn. Idag presenterade Sture Hegerfors sin bok med de roligaste skämten om Karl och Ada.
Månsken. Erland vandrar omkring i slottskogen med en tjej. Dö, säger han försiktigt. Om jag bad dig om en kyss, vad skulle du svara då? Kyss mig. Gå inte där och köta.
Ja, det är inte bara Karl och Ada som figurerar i boken Karl och Adas bästa historier. Även Osborn, Ellen och Beda får vara med. Men varför sammanställer man då en sån här bok?
Min ambition är att varenda göteborgare har den här boken. Alltså. Nu är den så billig. Alltså, jag menar, det här är ju en sån här, det är en liten lättviktig bok. Men jag tror att den är bra för den göteborgska identiteten. Det tror jag faktiskt.
Är det bara göteborgare som kommer till köpa den?
Ja, det är huvudsakligen göteborgare för att de ska få upp sitt lite sargade självförtroende. Efter all det här, det har gått dåligt i fotboll och allting. Någonstans måste vi vara duktiga. Och vi är duktiga på humor alltså. Vi är duktiga på att vitsa och vara slagfärdiga.
Vad har du lärt dig av att sammanställa den här boken?
När jag har lärt mig för det första att var och en av de här, Karl har en identitet. Han är alltså en kille som jobbar på Götaverken. Ada är gift med honom. Hon jobbar också. Och sen Beda är då en tjej, 32 år, ut och dansar mycket. Intresserad av karar. Erland har kommit hem från sjön. Han är 27 år och är ut och dansar och försöker ta på tjejer. Och han förlovar sig ibland, men det tar alltid slut och sådär, va? Det är alla de här har för mig fått en identitet som de aldrig haft förut, utan de bara har varit namn bara. Välmenande väninna till Beda. Jag tycker inte att du ska posera naken för den där konstnären. Äsch, han är ingen konstnär. Det är bara som han säger.
Den 27 september 1998, Göteborg.
Kväll, Västnytt söndag. Resultatet av folkomröstningen i Göteborg blir klar idag och visar att majoriteten av invånarna i stadsdelarna Askim, Torslanda och Älvsborg röstade för att bryta sig loss och bilda egna kommuner. Men övriga göteborgare säger klart nej till en delning och frågan är nu vad man ska göra med resultatet.
I tre dagar har de suttit här på Börsen och räknat. Dels rösterna från Askim, Älvsborg och Torslanda som vill bilda egna kommuner. Dels rösterna från alla övriga göteborgare som också har fått säga vad de tycker i frågan. Nu är resultatet klart, i alla fall siffermässigt. 66% av de som röstat i Torslanda säger ja till egen kommun. Lika många här i Askim. I Älvsborg däremot är siffran lägre. 53% ja av de som röstat. Men om övriga göteborgare får bestämma är det ett rungande nej. 88% är emot. Räknandet är över, siffrorna finns. Men hur ska resultatet tolkas?
Jag menar, personligen tycker jag inte att man ska dela Göteborg. Men jag får ju böja mig för folkviljan.
Men hur ska de övriga göteborgarna räknas, lika mycket som de i Askim och Torslanda eller...
Ja, inte enligt vårt partistämmobeslut. Då är det den del som vill skiljas ut. Där ska man ha en majoritet av de röstberättigade. Då har man det, då blir det ett ja för vår, från vår sida.
Men varför ska de andra rösta då? Vi andra göteborgare?
Ja, egentligen så enligt vår partilinje så skulle de inte det då, va? Men det var ju en överenskommelse mellan alla partier och det var ju ett krav från inte minst Socialdemokraterna att alla skulle vara med och rösta.
Vi vet inte mycket om konsekvenserna av att de här kommunerna bryter sig loss ekonomiskt, vad det betyder för de kommunerna och men också för vad det betyder för rest Göteborg. Men vi har inte heller haft någon, vad skulle jag kalla för en demokratidebatt, att om nu några kommuner bryter sig loss, vad är det som säger att vi inte får tre nya stadsdelar som vi bryter sig loss i nästa val?
Men om nu Askim Torslanda blir självständiga, då sitter ju du i saxen. Där har ju du dina väljare.
Ja, det är klart att jag förlorar många av mina väljare, men så snett får man inte se på det.